Ja, det här är den andra delen av de två skördarna. Tempel och förödelsens styggelse heter den här delen. Tempel åt den helige ande. Och vi läser från 1 Korinthierbrevet 3 och 11. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Den frälsta och på nytt födda människan är ju ett tempel, en helgedom där Guds ande bor, säger Bibeln. Jesu blod, Guds lamm som Jesus också kallas, är vår rening och befrielse och vårt beskydd. Förebilden finner vi i Andra Mosebok 12. När Israels folk skulle befrias ut från Egypten och slaveriet där var det en enda sak de kunde förtrösta på när Gud dömde Egyptens alla gudar, och det var lammets blod på dörrposterna. Förebilden på Guds lamm Jesus som gav sitt liv för oss. Efesierbrevet 1, vers 7 och 8. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Den helige ande och Guds ord. På grunden Jesus Kristus byggs våra livsverk. Men hur bygger vi på grunden? När den helige ande får bygga sker det enligt Guds ord och blir en byggnad till Guds ära. Och vi fortsätter läsa i 1 Korinthierbrevet 3 från vers 12. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Den dagen läste vi där, och det syftar ju då på den sista svåra perioden som kallas Herrens dag. De sista 3,5 åren, vad man kan förstå när man läser Bibeln. Det som byggs och prövas och luttras när vi följer Jesus. Guldet prövas i eld, står det. Jesus prövades i allt men var utan synd. I honom fanns bara guld, silver och ädelstenar, så att säga, billigt åtalat. Vi har en förmåga att blanda in vårt eget och egna ansträngningar av trä, hö och strå i Guds verk. Och sånt måste brännas upp. Därför står det att Gud fostrar och tuktar alla sina barn för att vi ska få del av hans helighet. Det äkta byggnadsmaterialet, det kan vi läsa om i Hebreerbrevet 12 bland annat. Guld i Bibeln, det är ju det som är Guds verk. När guldet är något från Gud, något positivt då. Som beskriver Guds härlighet och Guds helighet. Silver, ja, det är en symbol för försoningen och nåden. Och ädelstenar, det är den helige andes verk. Det är andens frukt och andens gärningar i våra liv, genom våra liv. Den helige ande lär oss att leva av Guds ord, pröva enligt Guds ord och låta ordet mätta, styrka, trösta, undervisa, tillrättavisa och vägleda. Genom Guds ande och Guds ord får vi del av Guds rådslut, hans vägar och tankar, som är så mycket högre än himlen är över jorden, kan vi läsa i Jesaja 55 och 9. Så oändligt stor är Gud i sin visdom och kärlek till människan. Vilken skymp måste det då inte vara mot Gud om vi byter ut hans ord mot mänsklig visdom? Guds församling är inget företag och kan inte heller struktureras eller ledas som ett företag. Eller om vi blandar Guds ord med mänsklig filosofi eller okulta läror och böjer och vränger ordet för att passa människans ambitioner och drömmar. Det är det som Bibeln kallar laglöshet. Idag hörs inte så ofta uppmaningar till överlåtelse, att söka sig närmare Jesus i bön, läsa Bibeln och att söka den helige Andes ledning, att i allt kunna be ske din vilja, Jesus. Istället uppmuntras ofta människans eget förstånd och resonemang, trots att Bibeln säger att sådan vishet är dårskap och tomhet inför Gud. Stora planer utifrån själviska ambitioner är förkastliga inför Gud. Jakobs brevet kapitel 4, vers 13-17 beskriver det här. Inte heller imponerar de stora orden och väldiga planerna på himlens Gud. Jeremia kapitel 8, vers 9. De har förkastat Herrens ord. Var i är det då visa? Paulus tar upp tre grupper av kristna i första Korinthierbrevet 3. I den första gruppen är Jesus Kristus grunden och den helige ande bygger templet med evighetsmaterial som det ju är, som ger lön. Abraham, eller Abram som han hette när han blev kallad, är ett exempel. Han kallas trons fader för att han trodde Herren sin Gud. Han litade på Guds löften. Abraham var inte felfri. Men när han gjorde misstag eller föll i synd, då vände han sig till Gud, ångrade sig och bekände. Han tog emot Guds ord i sitt hjärta och gick dit Gud sa att han skulle gå. Han hade ingen egen agenda eller plan för sin framtid, utan litade helt på Gud. Och vi läser i första Mosebok kapitel 15 och vers 1. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: Frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Om man läser den här versen i King James översättning och även då ifrån grundtexten, så lyder den sista meningen: Jag är din sköld och din synnerligen eller oerhört stora lön. Jesus är lönen. Paulus skriver att han förkastade allt annat som hade varit en vinst före hans omvändelse. Det var rätt släkt och han kom från rätt folk, han hade rätt kontakter, han hade rätt utbildning och människors beundran, egna ambitioner och så vidare. Han räknade allt det som värdelöst för det som var oändligt mer värt, att vinna Kristus och bli funnen i honom. Det skriver han om i Filipperbrevet 3. Vi går till den andra gruppen som Paulus skriver om här i, när han talar om tempel, att vi är tempel åt den helige ande, i första Korinthierbrevet kapitel 3. I den andra gruppen är Jesus Kristus grunden, men människan bygger på den med eget värdelöst material, som ju kallas gräs, hö och strå. Och vi tar Lot som exempel. Han såg på allt det jordiska och valde det som såg bäst ut för ögonen. Sen flyttade han allt närmare Sodom, som var fullt av synd och ondska. Och till slut flyttade han in i Sodom. Han drogs till världen, så att säga. Och det går att läsa i första Mosebok kapitel 13, vers 10-13. Och första Mosebok kapitel 14 och vers 12. När Guds dom föll räddades Lot som genom eld. Men han förlorade allt när hans livsverk brann upp. Och vi läser igen där i 15:e versen i första Korinthierbrevet 3. Men om hans verk bränns upp skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Där kan vi se Lot som ett exempel. Den tredje gruppen, det är de som inte bara bygger med värdelöst material, utan går så långt så att grunden till och med förstörs. De kommer bort från grunden och förlorar tron. Som det står om till exempel i Galaterbrevet, att man hade kommit ur nåden. Här uppslukas man så av det jordiska att templet orenas och förstörs. Och vi kan se Lots hustru som ett exempel. Hon var så uppslukad och bunden av det jordiska. materialism och ytlighet och allt som fanns i Sodom, så hon stannade, såg sig tillbaka och dog. Och då kommer vi till nästa överskrift, inför ändens tid. När Jesus talade om den yttersta tiden jämför han den med Lots dagar. Jesus varnar för den materialism och självcentrering som ska råda och säger i Lukas 17 och vers 32: tänk på Lots hustru. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska bevara det. När vi läser vidare ser vi att det som orenar och fördärvar templet är denna världens visdom. Och det för oss tillbaka till kunskapens träd på gott och ont, eller kunskapens träd om gott och ont. Och vi läser första Korinthierbrevet 3 igen från vers 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar templet, Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Till den här världens visdom är dårskap inför Gud. Där står skrivet, han fångar det visa i deras slughet, och vidare, Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Att bli en dåre för världen, ja, det är att lägga ned sitt liv och sina planer, allt. Att låta Gud vara Gud, både i våra personliga liv och i församlingen. Ordet här, att fördärva, på grekiska, pteiro, att fördärva templet, det är samma ord som beskriver vad den stora skökan gör i Uppenbarelseboken. Och skökan där är ju ändetidens världskyrka eller världsreligion. En falsk kyrka alltså. Vi jämför här beskrivningen på skökan och bruden. Och jag läser från Uppenbarelseboken 19 och från vers 1. Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som, och här kommer ordet pteiro, fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Och vi ska se på det här ordet fördärva här. För det här är någonting som jag studerade för ganska många år sedan, men som har blivit kanske ännu mer levande de sista åren när man ser vad som händer idag. Det här ordet att fördärva, det kan också översättas att orena, förbränna, förtorka och fördärva. Skrumpna eller göra vissen. Blir rynkig eller korrumpera. Det står ju också om skökan att hon bedriver otukt. Och det är ordet porneia. Förstås det som porr, pornografi kommer ifrån. Men det här ordet, det betyder inte bara prostitution. Det betyder också äktenskapsbrott eller otrohet. Skökan står alltså för religionssynkretism. Sammanblandning av religioner och människans självförgrudning i en falsk enhet. Skökan har många män och är otrogen mot sin man. Jesus namn nämns ganska flitigt kanske, men han är bara en av många andra. Samma beskrivning om Jerusalem kan vi läsa om. När Guds folk slöt förbund eller hade enhet eller ekumenik, om vi vill använda det ordet, med hedningarna och deras avgudar. Det står i Jesaja 1 och 21. Hur har inte den trogna staden blivit en hora eller en sköka? Det som fördärvas, det är först och främst, det står jorden. Och det här ordet, det kan också betyda jordmån eller mark, men jag tänker framförallt på hjärtats jord. Och i andra hand jorden, alltså skapelsen. Det kan vi läsa om i Hosea 4 och från vers 1 till 3. Som en följd av att världens visdom får ersätta Guds visdom. För det leder alltid till när våra hjärtan blir hårda. Eller hårdnar, som det här beskriver nu att hjärtats jord blir. Då får det konsekvenser i allt, i hela skapelsen. Att människan förstör djuren, naturen och så vidare. Världens visdom sätter människan i centrum. Och det kan även sätta kyrkan som ett humanistiskt evangelium, som brukar säga, i centrum. Istället för Gud. Kyrkans uppgift är därför inte att värna miljön utan bära ut evangeliet. Därför att när evangeliet, och då menar jag Guds evangelie, det äkta evangeliet i Bibeln, tas emot, då förändras hjärtat och det får konsekvenser både för djur och natur. Men utan evangeliet kommer människans själviskhet och girighet aldrig att förändras. Vi ska nu se på bruden och hur Guds visdom leder till Jesu förhärligande i motsats då till skökan. Jag vill bara påminna om vad det stod här nu, vad som händer, vad skökan gör, vad det antikristliga lärarna gör med människans hjärta. Det orenar, det förbränner, förtorkar, fördärvar, skrumpnar och gör att det vissnar. Det, man blir rynkig och korrumperad. Då jämför vi det här med bruden. Guds folk, alltså bruden, beskrivs i motsats till skökan som ren. Och trogen brudgummen, bland annat läser om Uppenbarelseboken 12 och 11. Utan fläck och skrynka, skriver Paulus i Efesierbrevet 5 och 27. Grönskande. Vad betyder det? Jo, det betyder att förtrösta på Gud, förtrösta på Herren. Det kan vi läsa om i Jeremia 17. Där står, den som förtröstar på Herren är som ett grönskande träd planterat vid vattenbäckar. Så beskrivs den som förtröstar på Herren. Och till skillnad då mot den som förtröstar på kött, alltså på människor. Den är som en förtorkad buske i öknen. Det var Jeremia 17. Bruden litar helt enkelt på Guds ord, på Jesu rättfärdighet och löften och lever i helgelse. Troheten är bekännelsen att Jesus, Guds son, är enda vägen till Gud och världens frälsare. Och vi ska läsa i Apostlagärningarna 4 och 11, från vers 11. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Tydligt och klart att Jesus är enda vägen, världens frälsare. Han är den viktiga hörnstenen där, som allt utgår ifrån, som allt byggs utifrån och så vidare. Han är ju både hörnstenen och slutstenen. Jesus. Och då handlar det om att en större bild, vision av Guds tempel. Vi är var och en tempel åt den helige ande som kristna. Var och en som tillhör Jesus. Men tillsammans utgör vi ju ett stort tempel. Där vi alla är en, var och en är en sten i hans tempel. Det står ju att han är den levande stenen. Att vi får liv när vi kommer till honom. Och får liv av honom. Hans liv i oss. Templet fördärvas och det börjar med avfall från Guds ord. Det vi läste om här att skökan gör. Psalm 81 och vers 12. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. Det börjar alltså med att man förringar värdet av Guds ord och Guds tilltal. Vad händer då? Jo, det själiska upphöjs, världens visdom. Man tar in från andra källor och ersätter Guds vilja och Guds ord. Ofta tar man då in olika metoder och planer, mystika upplevelser och manifestationer och mycket annat. Det leder till att hjärtats jord blir hård och kärleken kallnar. Man har ett yttre sken kanske av andlighet, men inget inre liv. Det leder i sin tur, om man vägrar, om man uthärdar och vägrar att vända om, så leder det till slut att Gud prisger, det står om i Romarbrevet 1. Eftersom människan vägrar att ödmjuka sig och lyssna. Det var som hände med Israels folk. Att Gud var tvungen att låta dem, han tvingar ju ingen. Så han var tvungen att ta bort sitt beskydd och låta folket gå, följa sina egna planer och sin egen väg. Därför att de vägrade lyssna på Gud. Och vart leder det? Ja, det leder till kraftlöshet. Framförallt, kraft saknas att stå emot fienden. Beskyddet saknas. Och då kommer fienden och infiltrerar och intar mark och får överhanden. Och följden av det blir förvirring, andlig blindhet, högmod och mörker. Satans tillvägagångssätt är ju precis samma sedan syndafallet. Han lägger en skugga, som någon uttrycker det, som jag hörde uttrycka det. En skugga över Guds ord. Han försöker utsläta och sudda gränserna som Gud har bestämt. Och sen sår han tvivel mot Guds ord och lockar människan att gå utanför de gränser som Gud har satt. Och nästa steg så intalar han otro mot Gud själv och mot hans ord genom lögn. Och han ifrågasätter Guds godhet. Jag tänker utgå därifrån naturligtvis ormens frestelse till Eva och Adam. Och Jesus förutsäger att samma sak kommer att ske i den yttersta tiden. Matteus 24 läser vi från vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna eller kallna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Det är samma ord här där det står många. Det är samma ord på grekiska. Det står många falska profeter ska bedra många. Och kärleken hos de flesta kommer att kallna, eller många kommer att kallna. Vi läste också här om laglösheten som jag nämnde innan. Och det är ju en definition som framförallt Jerry Potter, en amerikansk pastor, brukar ha. Han brukar förklara det med laglöshet väldigt bra, att man förvränger Guds ord för att passa sina egna syften. Själva ordet, det här har vi tagit upp både jag och Janne tror jag många gånger, men jag vill ändå nämna det igen. Anomia på grekiska. Och anomia, det är mat. Mat för får eller djur. Det är alltså bra mat, god mat, nyttig mat, men när bokstaven A står framför anomia, då är det negation, negativ partikel eller vad det nu heter där. Anomia, det betyder att äta förbjuden mat. Mat som är helt förbjuden, olaglig, alltså inte tillåten. Det är alltså laglöshet. Jag återkommer till det där lite längre fram. Guds väg. Hur är den? Ja, Gud är i centrum. Och det är bara Jesus Kristus som kan frälsa och förvandla en människa inifrån. Synd är enligt Bibeln uppror och olydnad mot Gud som hindrar gemenskapen med Gud. Och Bibeln säger att alla människor är syndare. Alla människor är syndare. Och det är ju lätt att se i vår värld då. Oss själva och alla människor. Men genom omvändelsen frälsning då och på nytt födelse så återfås gemenskapen med Gud i Jesus Kristus. Och han fostrar och helgar oss sen. Han förnyar våra tankar. Han ger oss nya önskningar och ett nytt mål som är enligt Guds vilja. Därför att vi blir nya skapelser i Jesus. Han ger oss nya hjärta, nya tankar, nya önskningar och så vidare. Desto mer han får vara herre och får inflytande i våra liv. Men då ska vi se på Satans väg. Där är människan i centrum. Och förändrar sig själv genom tekniker och metoder. Gud inom då citationstecken är ett med skapelsen genom en kosmisk energi. Man bygger upp det själiska självförverkligande jaget till människans självförgudning. Det är det som evolutionen handlar om egentligen. Synd, det påstår man, det är separation. Och det är inget annat det är då än okunskap om enheten. Oneness, som vi säkert känner till. Att Gud är i allt och alla är Gud. Och att människan är god, ja, gudomlig. Insikten om detta kallas bland annat för Kristus medvetande. Det här är alltså inom New Age, men det här är alltså Satans lögn som influerar och sprids idag i många sammanhang, också i kristenheten. Där man tonar ner eller tar bort ordet synd, omvändelse, skuld, dom och så vidare. Det är här man hamnar till slut om man gör så. Jag vill citera Solveig Henriksen som är en vän till oss och som är ganska känd och har skrivit en hel del och är otroligt duktig på allt sånt här om nyandlighet och mycket annat. Hon säger så här om oneness. Man säger att alla automatiskt är Guds barn, alltså alla människor. Då behöver man inte omvända sig och födas på nytt. Vi är ett, bara vi borrar tillräckligt djupt. Allt är ett, allt är Gud, Gud är allt. Människan har en gudomlig kärna som är oförstörd. Vi ska läsa i Matteus 24 och vers 5. Igen, till många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Och vi kan ju lägga märke till att ordet många, alltså de flesta som det också kan betyda. Många här, det ordet betyder över 50%, alltså över hälften, så att det, därför översätts också de flesta. Och det här ordet många här, det återkommer gång på gång i Matteus 24. Jag är den smorde, jag är Kristus, vi är Kristus, vi är gudar, jag är Gud, alla är Gud, Gud är allt. Det hör vi både här och där idag. Det finns en uppsjö av villoläror som mynnar ut i att man tror så här. Och det här beskriver laglöshet. Då har man ätit av förbjuden mat. Och mat här står ju också för lära, undervisning, det man tror på, det man tar in. Förbjuden mat om man har förvrängt Guds ord, och det är det som kännetecknar avfallet i ändens tid. Och det är det som gör att kärleken, alltså agape, kärleken, Guds kärlek, svalnar eller kallnar hos den som är kristen men som tar in sånt här. Och det är den ursprungliga lögnen från ormen eller Satan i Eden. Ni kan bli som Gud. Antikrist kommer att sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud, kan vi läsa i andra test 2 och 4. Han kommer att sätta upp förödelsens styggelse. Som Jesus sa, Matteus 24 och vers 15, och då pekar han ju på tillbaka på Daniel kapitel 9 och vers 26. Eller styggelsen som orsakar förödelse, som också kan översättas. Här går åsikterna isär om det verkligen är ett tempel bokstavligt eller om det bara är andligt. Alltså i kristna, avfallna kristna som då är templet åt den helige ande. Och grundtexten i Nya testamentet antyder nämligen det, att det ordet används egentligen just för att den troende är ett tempel åt den helige ande. Det är inte det ordet som i första hand används för en byggnad, bokstavlig byggnad. Men jag tror att det är både och. Det börjar andligt naturligtvis, men tar sig uttryck bokstavligt. Därför att Jesus sa, när ni ser, och det måste ändå betyda, tror jag att vi klart kan se när det här sker. Att det är en händelse som vi kan se alltså. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen, det är laglösheten, den förbjudna maten som tas emot. Styggelse, förödelsens styggelse. Det ordet är intressant när man jämför med laglöshet, för det här ordet betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamående. Och det är en ganska talande bild på vad alla vi som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande andlig mat tas in i kyrkorna. Jag tycker verkligen att det stinker om senmeditation och djupmeditation, om yoga, vannes och katolska och andra mystiker, andningsövningar och bönetekniker och all denna panteism, alltså att Gud är i allt. Ikondyrkan och företagstänkande och andra kontroll- och maktstrukturer. Allt det här stinker och ger illamående. Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer dessa mystiker och kyrkofäder som hängav sig i österländsk mystik, det ger illamående. Så man kan undra var våra kristna, våra dagars böcker om självförverkligande och självupphöjande, så kallade kristna böcker, var de hör hemma. Var hör metoderna hemma som ska stärka självkänslan och ge inre bilder och nya tankar? Istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den enda som kan förvandla en människas liv på djupet. Det är ju faktiskt just det som är Satans väg. En inbillad självfrälsning och självförverkligande och självförvandling och så vidare. Kärleken kallnar när själiska läror tar över. Guds kärlek, agape, kommer att kallna eller svalna, läste vi. Och det här ordet att kallna eller svalna, det är ordet psyko. Det beskriver som ett kylskåp som kyler, eller en kall vind, eller att andas eller blåsa. Ni kan ju kanske få för tankarna till vindkast i läran, som det står om. Och definition för psyko, det är en andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Så vi ska inte bara låta bli att äta sådan mat, utan också hålla oss därifrån. Man ska syfta på ta de här orden lite bokstavligt, för vinden kyler ner. En kall vind, en giftig vind, en ondskefull vind. Och vad sa Jesus i Matteus 24 och vers 26? Jo, han sa så här: om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tro det inte. Gå inte dit. Gå inte dit, sa Jesus. Han är inte i öknen. Det är ingen idé att vi följer några mystika ökenfäder som har blandat in buddhism och hinduism med sina mystika upplevelser. Eller tro att han är i de inre rummen. Vi finner honom inte genom djup meditation och inte heller i evkaristen, som är den katolska nattvarden, där man säger att brödet och vinet bokstavligt blir Jesu kropp och blod. Och som sen längst läggs, ja, hela den här ceremonin, så finns ju den här betydelsen också här i grundtexten, att det läggs i de inre rummen eller i det inre huset. Där det förvaras i monstransen, det här oblaten då, som man tillber alltså. Det finns säkert många kanske, eller många, men det finns säkert fler klara betydelser för vad det inre, de inre rummen står för, eller vad öknen står för. Men det är väldigt talande idag, och jag tror inte att det är en tillfällighet det vi ser idag när det gäller mystika ökenfäder och djupmeditation, eukarist och så vidare. Från psyko kommer ordet för själ, psyke på grekiska, och det är ju samma ord vi har därifrån på svenska. Och då förstår vi att det som får kärleken att kallna, det är själiska läror eller världens tänkesätt. Paulus kallar det för läror som kliar i öronen och onda andars läror. Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum, står det. Av samma orsak, lägg märke till vem som får äran för den falska framgången. De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga, och de föraktade Guds fostran och helgelse. Vi läser från Uppenbarelseboken 3, vers 15-17. Jesus säger: jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm, men du, nu då du är ljum, med andra ord, kärleken kallnar. Och varken varm eller kall ska jag utspy dig i min mun. Du säger ju: jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inget. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Och i vers 19 säger Jesus: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Det fanns ett mönster här alltså. Man tog in någonting annat. Och man byggde på sin egen styrka och förmåga. Man föraktade Guds fostran, som faktiskt kan vara lidande på många olika sätt. Det ville man inte veta av. Men man såg sig som rik, och säkert både andligt och bokstavligt. Jag ska utspy dig ur min mun, sa Jesus, om du inte vänder om. Och det är samma som hände Israels folk i landet. Om vi går tillbaka till tredje Mosebok kapitel 20, vers 22. Där står det om att landet skulle utspy Israels folk om de inte höll sig till Guds bud och till Guds ord. Vi ska läsa Judas brev, vers 16-19. Ja, förresten, jag har inte med hela verserna, men jag vill lämna det bara. För det talar om bespottare eller imitatörer, som det också kan översättas, som splittrar. De talar stora ord och vandrar efter egna begär, står det. Man smickrar för att vara människor till behag. De är själiska och har inte anden. De är själiska och har inte den helige ande. Så beskriver Judas brev. Och så går vi tillbaka till Matteus 24, vers 4 och 5. Där Jesus säger: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska leda många vilse. Och det här ordet att leda vilse, det är planao på grekiska. Det betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring eller går vilse och avfaller från sanningen. Det är alltså vad själiska läror och metoder och allt vad det är, tekniker, gör när det förs in i kyrkan eller i församlingen. Det sker, som vi läste där, om av bespottare eller imitatörer som är själiska. Och det är detta alltså som gör, när man tar in det som inte är från Guds ande, då leder det till att kärleken kallnar, man viker av från sanningen, kommer bort från vägen och kommer vilse. Jesus frestades av Satan i öknen att gå en till synes lättare väg, och det var Satans väg, eller den breda vägen som det kallas. Och att vika av från korsets väg, den smala vägen. Men Jesus, han vann seger i allt och han gick korsets väg för vår skull. Och vi är kallade att följa honom. Det står om att gå i ok med Beliar i andra Korintherbrevet kapitel 6. Där förstår vi av sammanhanget att vi uppmanas att inte ha gemenskap eller enhet eller ekumenik med vem som helst. Andra Korintherbrevet 6 och från vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdigheten med orättfärdigheten att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut ifrån dem och skiljer från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Här är än en gång Guds tempel där man inte får föra in avgudar eller ha gemenskap med avgudar. Man får inte ha ekumenik eller gå i förbund som Israels folk gjorde på Gamla testamentets tid. Det är ju samma sak som att ha ekumenik eller enhet med avgudar eller med dem som tillber avgudar. Beliar eller Belial, det är ett hebreiskt ord som för Satan och för hans tjänare. Så Belias barn, det kallades de falska profeterna i Gamla testamentet som uppmanade folket att tillbe avgudar. Och det som vi läser om, till exempel, det varnas för falska profeter i 5 Mosebok kapitel 13 och vers 13, det nämns det här ordet. Beliar betyder ond, falsk, ogudaktig eller den laglöses avförda. Och vi kanske då kommer att tänka på ni huggormars avförda, sa Johannes döparen till fariseerna i Lukas 3 och 7. Därför att de hycklade, de hade ju bara ett sken av gudsfruktan, verkar andliga utåt, men inuti så var det motsatsen. När kristna ledare exempelvis uppmanar att ha enhet eller gå i ok, som vi läste då, med de som dyrkar eller tillber himlens drottning, allas moder, Maria, helgon eller andra avgudar, då måste man ju säga att de går i ok med Beliars barn. Men som ormen var listigare än andra djur är hans tjänare listiga och skickliga i infiltration och manipulation. Det står ju faktiskt så att hans tjänare också är listiga, precis som Satan själv. Istället för att ha ekumenik eller gå i ok borde man varna och försöka rädda de katolikerna bort ifrån avgudadyrkan. Paulus ord här, det syftar på Jeremia 31. Israel, Guds egendomsfolk, uppmanades då att dra ut ur Babel. Och Babel är ju i ändens tid det religiösa systemet, eller världsreligionen. Och världsriket, som vi läser om bland annat i Uppenbarelseboken 18. Dra ut ur Babel, ja, det står i Uppenbarelseboken 18 och 4. Så att ni inte tar del av hennes synder. Då ska Gud vara en fader, sa han, och leda dem där det går bedjande fram. Då är vi tillbaka i Jeremia 31. För det är samma där som åsyftas. Att Gud ska vara en fader och leda dem där det går bedjande fram. Dra ut därifrån. Vi uppmanas i Bibeln att leva i helgelse och rena oss från allt som kan befläcka kropp eller ande, det vill säga avgudadyrkan. Det står i andra Korintherbrevet 7 och 1. Vi är den levande gudens tempel och Guds tempel kan inte ha gemenskap med avgudarna. Dra ut, säger Herren då. Och det ropet till oss idag, speciellt inför ändens tid innan slutet i Jesu återkomst. Dra ut från Babel. Och jag vill bara tillägga det att helgelse, det är inget som vi själva gör eller åstadkommer. Men det finns saker som vi själva måste ta itu med och rensa ut. Till exempel om vi håller på med någon sån här slags avgudadyrkan. Och ta avstånd ifrån det och hålla oss borta ifrån det. Men den inre helgelsen, sen det är ju den heliga andes verk. Det är Gud som helgar oss. Men detta att gå i ok med Beliar, det vill jag ställa en fråga. Är det inte det att gå i ok med Beliar? När vi kan läsa om vad man gör i kyrkornas världsråd och i SKR, alltså Sveriges kristna råd. Jag var inne där för ett tag sedan och läste på SKRs hemsida. Det står den 17 september, eller stod den 17 september 2010. Bön inför valet från Göteborgs interreligiösa råd. Det var alltså inför riksdagsval, eller valet som vi har haft nu. Då står det: Göteborgs interreligiösa råd fick en förfrågan från valchefen i Göteborgs stad om en bön som skulle kunna bedjas i kyrkor, moskéer, synagogor och tempel. Rådet formade en bön som man sände vidare, bland annat till SKR. Kanske kan ni använda bönen också i ert lokala sammanhang. Det här är alltså på SKRs hemsida, och sen står bönen då, ger man ut den då för alla som vill ta del i den här bönen, som är helt, ja, ni kan tänka er själva hur den låter och går in och läsa den. Jag tänker inte läsa upp den. Den går alltså att be i moskéer, synagoger, alla tempel, vilken religion som helst och kyrkor. Och då kan man själv tänka sig vad det är för bön. Det här vill jag påstå, det är att gå i ok med Beliar. Det är att lura människor, faktiskt. För många, många i SKR, de är ju frälsta, de är på nytt födda, det hoppas jag i alla fall, och tror. Många är troende där, och de vet sanningen. Hur kan man då göra så här? Hur kan man undgå att se vart allt det här är på väg, och vart ett interreligiöst råd, vad de har för plan, vad de arbetar för och vart det leder. Hur kan man undgå att se? Det måste bero på att man inte vill se. Och jag vill läsa mer från SKRs hemsida. Det här är inga nyheter, det har stått där i ett par år i alla fall. Kan vi be tillsammans? Ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext. Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? Kan vi be tillsammans? Det var det jag läste. Ja. Ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer. Hur skulle vi kunna be tillsammans när vi vet att Jesus Kristus är enda vägen till Gud? Han sa det själv: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Hur kan man undanhålla både judar och muslimer och andra religiösa att få veta sanningen? Och hur kan man kompromissa och göra sig ett, som om Jesus bara var en i mängden, precis som hos sjökan i uppenbarelseboken? Men då är det ju så här att man har förbundit sig vid Charta Ecumenica. Man har ju skrivit under där, och vad man än säger så står det bland annat så här: att vi förbinder oss, eftersom vi med detta credo bekänner en enda helig katolsk och apostolisk kyrka, är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig. Vi förbinder oss att följa Efeserbrevets apostoliska uppmaning och ihärdigt anstränga oss att nå en gemensam förståelse av Kristi frälsningsbudskap i evangeliet. Att i den heliga andes kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet, en enda tro som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst. Ja, eukaristen, det är ju alltså den katolska nattvarden där man påstår att brödet och vinet bokstavligt förvandlas till Jesu kropp och blod. Man påstår att Jesus offras oblodigt vid varje mässa, alltså varje nattvard. Det här är hädelse enligt Bibeln. Hebreerbrevet 9:28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Johannes 19:30. När Jesus hängde på korset, då står det: när Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat, och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Och grammatiskt betyder ordet fullbordat att det har blivit och är för alltid fullbordat. Det är färdigt. Inget får eller kan läggas till. Jesu försoningsverk på Golgata är fullbordat där och då. Ja, man brukar ju bortförklara ordet katolskt med att det betyder allmänlig kyrka. Men alla ser väl vid det här laget att målet för kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd är att ena alla under påven och romerska katolska kyrkan. Så man menar då katolsk precis som det står, det är i alla fall min övertygelse. Och det här är skrämmande. För om man läser här, om man har förbundit sig över detta, då har man redan kompromissat med sanningen. Bara genom att skriva under något sånt. Vi går vidare. Ansikte mot ansikte med Herren. Före uppropet att dra ut från Babylon. Och som jag sa tidigare representerar ju Babylon den falska världsreligion. Som står om i Uppenbarelseboken. Där står ju skökan Babylon. Mysteriet Babylon eller mystikens Babylon. Så talar Herren om, innan det här uppropet att dra ut från Babylon, så talar Herren om att han vill möta sitt folk enskilt var och en. Alltså templen, alltså om vi säger. Han vill möta oss var och en. Vi är templet åt den heliga ande. Och han kallar sitt folk till sig för att möta var och en. Därför att templet måste renas. Gud vill tala ansikte mot ansikte. Jag läser från Jeremia 31 och vers 2. Så säger Herren: det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Så går vi till Uppenbarelseboken 12 och vers 6. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Och det är 3,5 år, och det är ju den tiden som vedermödan är. En halv årsvecka, sista halvan av årsveckan, på 7 år alltså. Och Herrens dag. 3,5 år. Det återkommer många gånger det här. I både gamla och nya testamentet. Hesekiel 20:35. Jag ska föra er in i folkens öken. Och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Det här såg ut till det judiska folket. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Jag ska låta er gå fram under staven. Det vill säga under Guds auktoritet, Guds ords auktoritet, eller korsets budskap till befrielse. Och föra er in i förbundets band. Och det är alltså det nya förbundet i Kristus. Så det är löfte om judarnas frälsning. Kvinnan i Uppenbarelseboken, det är ju många som tolkar också att det är just Israel, alltså judarna, det judiska folket. Och sen finns det också det här ordet till alla, att Gud vill möta ansikte mot ansikte. Men det står ett uttryck här, folkens öken. Och det är ett andligt tillstånd, kan man säga. För det beskriver en plats av omvändelse, där Gud går till rätta och möter ansikte mot ansikte, var och en personligen. Det här kommer att ske, kan vi läsa om då, som det stod 3,5 år. Det är ju den här tidsvedermödan som pågår, som Uppenbarelseboken 12 där beskriver. Och så går vi tillbaka till Daniel kapitel 12 och vers 1 och vers 7. Och där står det också om att under en tid av nöd ska alla av ditt folk, alltså Daniels folk, det är judarna, bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Så det stämmer, de här olika sammanhangen. Det finns mer sammanhang om det, men jag går inte in på det mer nu. Janne och jag fick ett profetiskt budskap för många år sedan som var bland annat så här. Er ska jag gå till rätta med ansikte mot ansikte. Men den som inte vill ödmjuka sig kommer jag att avslöja öppet. Ja, det här gäller ju oss var och en naturligtvis. Det visar ju på Guds omsorg och kärlek när han vill välsigna sitt folk. Han måste rena och helga, men han vill inte avslöja offentligt utan i ensamhet, i bönekammaren. Där vill han möta oss med sin nåd och gå till rätta med oss. Rena sitt tempel, han vill rena och helga sitt tempel. I första Moseboken 17 och vers 1. Det står att när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Vandra inför mig, det här ordet inför mig, det är ordet panim. Och det betyder ansikte, vandra ansikte mot ansikte, säger Herren med mig. Vandra inför mitt ansikte. Det är ett ord, alltså att vandra inför någon. Därför finns inget annat ord på hebreiska än panim, som betyder just ansikte mot ansikte. Och det innebar för Abraham, precis som för oss, att vara ärlig och uppriktig och låta Gud avslöja och rena våra hjärtan. Bekänna synd när vi syndar och bekänna det som orent. Tanim, fullkomlig, är samma ord som beskriver att vara utan fläck eller fläckfri. Så går tanken till bruden, eller hur? Utan fläck och skrynka. Och det betyder också att vara helhjärtad, ordet tanim. Det är alltså, där också återkommer en bild på församlingen eller bruden. Att vara helhjärtad. Det är inte så att det är några gärningar som visst åstadkommer detta, utan det handlar om att vi lever ansikte mot ansikte inför Jesus, och han får rena och helga våra liv och rena och rensa bort det, att vi själva rensar bort det som vi vet är fel, eller att vi inte tar del av någonting som vi förstår att det är inte från Gud. Att vi blir rena, helhjärtade och renade. Guds ord är tamim, fullkomligt, säger Bibeln. Och vi får ju skåda in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, som Jakobs brev 1:25 skriver, och förvandlas genom Guds ande när vi ser på Jesus. Så skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 3:18. Frukten kommer inte av att vi följer lagar och bud eller traditioner. Sånt leder bara in i laggärningar och egenrättfärdighet. Nej, frukten är den helige andes verk, när vi böjer oss och överlåter oss till Herren. Och det leder till en tro som är verksam i kärlek. Så skriver Paulus Galaterbrevet 5:6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Alltså yttre, något yttre saker. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det måste få konsekvenser, tro. En levande tro får alltid konsekvenser. Annars är den död, skrev ju Jakob i sitt brev. Herren talade ansikte mot ansikte med Mose. Mose hade tillbringat 40 år som fåraherde i öknen, där Gud hade fostrat honom. Och när Gud förnyade kallelsen till Mose, då var hans egen strävan och hans egna ambitioner döda eller korsfästa, om vi talar i Nya testamentets termer. Mose, självsäkerhet och egen starkhet var borta och han kände sig nu både liten och svag. Och tänk nu på att det står att Mose han blev upplärd i all Egyptens visdom, alltså världens visdom. Men av detta nu fanns inget. Han blev kallad av Gud, han hade inget eget att komma med, inga egna meriter eller någonting. Han var liten och svag i sig själv och det var just därför som Gud kunde använda honom till befrielsetjänst. Andra Mosebok 33 och 11, det står det att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. I engelska bibeln, det står det här som när en man talar till sin vän. Och det är en möjlig översättning också. Och beskriver den nära relationen som Gud så gärna vill ha med sina barn. Tänk att Gud vill vara vän med dig och mig. Mosan hade en vän med stort V som var för mer än alla vänner. Och när problemen hopade sig, då hade Mose fått vanan att gå till Herren, sin Gud i bön, att gå ansikte mot ansikte inför Gud. Bönevägen var välkänd för Mose. Guds vilja det är att använda sitt folk i samma befrielsetjänst, att föra människor till Jesus. Bort ifrån syndens slaveri, som vi brukar säga, utifrån Bibelns budskap. Till Jesus och befrielse, förlåtelse från skuld och synd. Den helige ande varnar idag för faror som leder till att vi riskerar att hamna i Lots situation. Som vi läste om tidigare. Han slutade sitt liv, eller det sista man kan läsa om Lot, det var att han var full av fruktan och gömd i en grotta. I första Mosebok kapitel 19 och 30 kan vi läsa om det. Bunden i fruktan. Det var inte vad Gud hade tänkt. Det är inte vad Gud har tänkt för någon av oss. Och han vill definitivt inte att vi ska sluta som Lots hustru och gå förlorade. Så det är viktigt att vi tar vara på Guds kallelse och hans varningar. Jesus är vår själ, våra själars herde och vårdare. Den enda som kan rena, hela, upprätta. Ja, när Jesus är Herre, då lär vi oss att inte söka eller lägga till något vid sidan av honom eller hans ord. Alltså vi lär oss att detta är en vandring, en process. Vi får gå till Jesus med våra fel och brister och våra sorger och bördor och så vidare. Och vi får tacka och ära honom. Och det är enkelheten och uppriktigheten i tron som vi ska bevara och leva i. Då bevarar oss också den helige ande i Kristus. Men om vi kompromissar med sanningen, då kommer vi inte ha kraft att stå emot den här jättevågen av oren andlighet som väller fram i vår tid idag. Därför kallar oss Herren ut från Babylon. De människocentrerade tankebyggnaderna. Därför att vi är tempel åt den helige ande. Och då läste vi ska Gud vara vår fader. Och vi får vara hans söner och döttrar. Det betyder inte nödvändigtvis att man ska gå ur den kyrka man tillhör. Det ska man bara göra om Gud leder så. Eller om man känner och ser att det tas in sånt så man kan inte vara kvar. Då ska man gå ur. Men det handlar om framförallt att bevara sitt hjärta. Att inte kompromissa, att inte följa strömmen, att inte följa det som man ser, det här stämmer inte med Guds ord, det här är utanför Guds ords gränser. För Gud är mäktig att bevara i alla sammanhang vi befinner oss i, där han vill använda oss. Men vi måste ta oss tillvara från allt sånt som inte är från honom. Andra Korinthierbrevet 7 och 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande, och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Det är uppmaningen till oss. Gud kommer själv att döma de mänskliga verken, och han vill rädda sitt folk från den domen. Kristna som har flörtat och hängett sig till avgudar riskerar att hänvisas till dem, eftersom Gud är helig och inte delar sig nära med någon. Det är så vi som värdiger. Jesaja 57 och från vers 12 står det: Men jag ska visa hur det är med din rättfärdighet och med dina verk. De ska inte hjälpa dig. När du ropar, må ditt avguda följe rädda dig. En vind ska ta dem alla med sig. En fläkt ska föra dem bort. Men den som tar sin tillflykt till mig ska få landet arvedel och få besitta mitt heliga berg. Man ska säga, bana väg, bana och bered väg. Ta bort stötestenarna eller människotankarna, människoplanerna från mitt folks väg. Men den som tar sin tillflykt till mig ska få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg. Lägg märke till de orden. Vi kommer till samma budskap i en annan profetisk bok i Gamla testamentet senare. Skökans dom kommer alltså, som vi läste här. Och det sista ropet till Guds folk att dra ut från den antikristliga ändetidens stora sköka, som också kallas skökan Babylon eller mysteriet Babylon, mystikens Babylon. Mysticismens Babylon kanske man skulle säga. Det ropet från Gud är för att rädda undan domen som är nära. Och det här är alltså den allra sista tiden vart det här världsreligionen och sammanblandningen av religioner. Där människan gör sig själv till Gud och där man blandar allt religiöst. Det här kommer slutet nu som vi kan läsa om. Och det politiska världsstyret eller världsregeringen som vi kan utläsa i profetierna kommer att ha sitt säte i EU eller det nya romarriket. Det politiska världsstyret kommer att vända sig emot skökan och förgöra henne. Det går att läsa i Uppenbarelseboken 18. Men om vi går tillbaka till Obadjas bok i Gamla testamentet så är det väldigt talande hur det stämmer med domen över skökan. Och där vi än en gång ser vad det handlar om. Här beskrivs bland annat då Herrens dag, de sista 3,5 åren, vedermödan. Och det är samma händelseförlopp som Uppenbarelseboken, när den antikristliga kyrkan döms av antikrists armé. Den här 10 hornen som det står, 10 stats armén. Men det finns ett folk som går segrande fram genom allt detta därför att de älskar Jesus och är beredda att ge sina liv om Gud vill. I Obadja bok kan vi läsa om Esau och Jakob som förebilder. Vi ska jämföra här Esau med skökan. Uppenbarelseboken, det står om i Obadja bok att Esau var otuktig och ohelig. Ja, det står inte där, men det står ju om Esau i Hebreerbrevet där det står att han var ohelig och otuktig. Det betyder att han var profan. Alltså han tillhörde, det är liksom att man är allmän, man hör inte bara till Gud utan man, precis som skökan då, man hör till många. Han kompromissade och tog lätt på vad som är, det som är heligt och oheligt. Och likadant står de skökan som bedrev otukt. Som då blandar religioner. Är otrogen mot den som hon tillhör. Och det är avfallna kristna som tillhör Jesus men som börjar ta in annat. Nyandlighet, New Age och allt vad det är. Det står om Esau att han litade på en mängd världsliga experter. Så kan man faktiskt uttrycka det i vers 8 och 9. För det står om där hjältar och det är sådana som beskrivs här som man då som var väldigt i världslig mening då visa och kloka, men det var falska profeter. Och Esau förkastade Guds ord. Skökan, som vi läste innan, förstör jorden. Precis som världens visdom förstör templet. Den heliga andes tempel. Den kristna. Esau, kan vi läsa om i Obadja, han upphöjde sig över andra och tog en hög position som han inte var kallad till. Skökan sitter som drottning, kan vi läsa om Uppenbarelseboken 18. En position som hon absolut inte hade rätt till. Upphöjer sig alltså över andra. Det står vidare att Esau byggde sitt hus högt upp. Och det som beskrivs här är att han levde i rikedom och lyx och egen säkerhet. Och när vi läser om skökan i Uppenbarelseboken 17, så beskrivs hon vara klädd i rikedom, alltså med pengar, och beskrivs faktiskt ju som girigheten själv där. Esau drack sig berusad i Guds hus, i Obadja vers 16. Det beskriver falsk andlighet och det Paulus kallar för onda andars läror, för det leder till att man skadar eller slår, som Jesus uttryckte i Matteus 24, sina medtjänare. Och förtrycker sina medsyskon. Det leder alltid till att man skadar andra. För då kommer maktbegäret in hos ledaren. Och man skadar och förtrycker. Det står om skökan. Att hon har en guldbägare full med skändligheter och smuts från hennes otukt och ondska. Det står också att hon är berusad. Och ni som har läst Kundalinivarning vet precis vad det handlar om. Det här att vara berusad. Och som jag också skrev i den första delen av Två skördar, att berusning i Bibeln alltid står förknippat med skökan och avfall. Eller falsk andlighet, falsk religion. Det står i Obadja att Esau förföljde Jakob. Och Jakob här är Guds folket. Likadant står det med skökan, att hon är berusad av det heligas blod. Hon förföljer alltså de som bara bekänner Jesus Kristus som enda vägen till Gud och som följer honom. Esau blir överfallen av tjuvar och rövare, kan vi läsa om i Obadja bok. Och tjuvar och rövare, ja, det är en bild på djävulen som kommer för att stjäla, slakta och förgöra, som det står i Nya testamentet. Och det sker om natten. Och den som lever i natten, i mörker, det kan vi läsa om också i Nya testamentet. Den som lever i lögnen, han prisges till lögnen rättare sagt här. För det står att han blir överfallen av tjuvar och rövare om natten. Och lever man om natten, då har man alltså avfallet från Gud eller vänt Gud ryggen. Och tagit in annat av mörker. Och man riskerar också då att prisges till lögnen. Likadant står det om skökan. Att hon kommer att göras utblottad och naken när domen faller. Det här är alltså vad som väntar denna falska världsreligion som breder ut sig över hela jorden idag, globalt. Genom interfaith och genom allt det här nyandligheten, allt det man tar in och släpper in också i kyrkorna. Av nyandlighet, av mysticism, av allt detta som vi varnar mycket för. Därför att vi ser vart det leder. Men det här är slutet för den världsreligionen, eller skökan som Bibeln kallar henne. Esaus vänner blir hans fiender, kan vi läsa om. Och de utför Guds dom, det står i vers 7. På grund av att han förföljde Jakob, alltså Guds folk. Skökan beskrivs i Uppenbarelseboken, rider på vilddjuret, det första vilddjuret. Skökan själv är också som ett vilddjur som beskrivs som vilddjuret ur jorden. Som rider sen på vilddjuret ur havet. Folkhavet inom parentes. Som är antikrists världsstyre med centrum i romarriket, det nya romarriket eller EU. Med en tiostatsarmé eller tiostatsförbund. Och den kommer att vända sig emot henne och utföra Guds dom för hennes ondska skull. Därför att hon har förfört mängder av människor att följa antikrist så att de går förlorade. Och hon har förföljt Guds folk, de som följer Jesus. Det här går att läsa om domen i Uppenbarelseboken 18 och vers 16 och 17. Jakob, som alltså är Guds folk. Det står i Obadja vers 12 bland annat att han har prövats genom nöd men håller sig till Herren. Han har prövats svårt. Och så är det också idag och framöver att Guds folk, alla vi som vill följa Jesus och håller oss till honom och som vill gå den smala vägen och följer lammet vart det går, som det står, prövas. Och Gud, han prövar oss. Därför att han vill utföra ett verk i oss och göra oss starkare i förtröstan och i tron på honom. Att vi får djupa rötter i honom. Det är det som är Guds syfte med när han låter oss prövas. Och så läser jag från Obadja 1 och vers 17. Men på Sions berg ska finnas en räddad skara och den ska vara helig. Och Jakobs hus ska återråda över sina besittningar. Kom ihåg nu vad vi läste tidigare här i versen från Jesaja om ett folk på Sions berg. Jag läste tidigare från Jesaja 57 och vers 13, sista delen där. Men den som tar sin tillflykt till mig ska få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg. Det är samma här löfte som i Obadja-boken. Och det är ju så, vet ni, att Guds ord är ju aktuellt, lika aktuellt i alla tider genom hela historien. Men nu är det också så att det som står särskilt, det är ju i den yttersta tiden, i ändens tid, som vi lever i, jag är övertygad om att vi lever i innan slutet av Jesu återkomst, då ska allt fullbordas. Och då är det mycket som Gud vill uppenbara och kommer uppenbara, som står, inga nya uppenbarelser egentligen. Det står ju skrivet, men den helige ande behöver ge oss ljus, för det står också att vi kan inte uttyda det profetiska utan med hjälp av den helige ande. Och profeten Daniel, han fick ju det här orden från Gud och att insikten ska växa. Många kommer att studera ordet och insikten ska växa inför ändens tid och det profetiska. Så att, det är ju så att Gud vill öppna våra ögon och för vad som står mer och mer. Men då tillbaka till Obadja där. Men på Sions berg ska finnas en räddad skara och den ska vara helig och Jakobs hus ska åter råda över sina besittningar. Då ska Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga. Ja, vi läste om templet. Det handlar ju om att vi är tempel åt den heliga ande av guld. Och den heliga ande vi bygger av guld och silver och ädelstenar. Och guldet, vet ni, och silveret och allt detta, det prövas och renas i eld, som det står. Då ska Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga. Det är Gud som har gjort ett verk. Och Esaus hus ska vara som strå, står det. Och strå, ja, det var ju det verket som inte består. Gräs, hö och strå som brinner upp. Och de ska tända eld på dem och förtära dem. Ingen ska komma undan av Esaus hus. ty Herren har talat. Segern är Herrens, det vet vi. Och Jesus möter alla som följer honom med förnyelse och upprättelse. Han är med oss hela vägen, varje dag. De som har stötts bort och blivit utfrusna när hårdhet och makt har tagit över i kyrkor och församlingar, de kommer att få återta sin arvedel. Och den arvedelen är förutberedda gärningar som Jesus har gjort färdigt. För dem, eller ni, är redskap som Gud använder och ska använda för att rädda människor i den sista tiden, innan Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike, det eviga riket. Och du som vet att du har en helig kallelse från Gud i ditt hjärta, bevara den och akta dig för allt oheligt och kult och allt som väller fram och vill tränga in och översvämma idag. Låt dig inte dras med den falska strömmen, den falska andliga strömmen. Det är din evighet som står på spel. Om du kompromissar blir du oanvändbar för Jesus och du riskerar att gå förlorad. Men du är kallad att vara ett redskap i hans hand för att rädda andra. Ja, vänner, det är dags att rensa templet. Det är dags att rensa templet.